Hej, Anders Königsson här. Det är jag som driver Trygghetspodden. Vill ert företag eller er organisation nå Sveriges viktigaste målgrupp? Människor med ett genuint intresse för trygghetsfrågor. Det gör ni genom att höras här i podden och synas på Trygghetspoddens hemsida. För att få mer information om den här möjligheten, dra iväg ett mejl till info@trygghetspodden.se. Alltså info@trygghetspodden.se. Och nu, kära lyssnare, är det dags för ett avsnitt av Trygghetspodden som verkligen skänker en många insikter. Jag träffar Imad Al-Yamos som kommer från Syrien. Hör om hans resa, både den fysiska som tog honom från Syrien till Sverige och resan genom ett drogberoende som startade redan som ung när han bodde i Damaskus och sen fortsatte i Sverige. Hör också om vad som fick honom att komma ur sitt drogberoende, liksom vad han tror det beror på att utrikesfödda, speciellt från den delen av världen han kommer ifrån, i högre utsträckning hamnar i brottslighet än svenskar. Det här enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Och hur han tror att man ska komma till rätta med den problematiken.
I hela mitt alltså, missbruk då använde jag hash, kokain då och då. Jag tog tabletter och sånt. Men alltså, jag kunde alltså, balansera det på något sätt. Alltså, jag kunde ha kontroll. Alltså, jag skulle ljuga om jag säger alltså, alltid. Men jag kunde ha koll på läget. De sista 2 åren gick jag på heroin. Alltså, då tappade jag kontrollen alltså, totalt.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Mitt namn är Imad Al-Yamos, 33 år gammal, kommer från Syrien, från Damaskus. Har bott här i nästan 12 år.
Hur länge bodde du i Damaskus?
Hela mitt uppväxtna liv. Jag flyttade därifrån när jag var 21. Jag och min syster, alltså, till min mamma som då hade hon bott där alltså, i Dubai i 17-18 år. Flyttade dit, drivdes inte där. Tänkte typ alltså, flytta hit till Europa. Och det var typ alltså, lång resa. Jag flyttade först till Egypten och därifrån tog jag mig hit, alltså genom havet.
Hur kommer det sig att du kom till just Sverige?
Alltså, då hade jag några vänner som bodde här och det var deras alltså, rekommendation att komma hit då. Alltså, berättade de för mig att de trivdes här och ja, jag var ganska alltså, lite förvirrad, du vet, alltså, 21-åring. Alltså, ja, visste inte vad skulle jag göra och allt det där. Och när de alltså, rekommenderade mig så ja, jag bestämde mig att komma hit helt enkelt.
Hur var ditt liv i Damaskus?
Oj, det var knas. Nej, alltså. Det är en lång historia och det är, ja. Jag hade ett ganska alltså, tryggt liv när jag var barn. Tills jag blev typ alltså, 10-11 år. Då min pappa alltså, hade köpt alltså, en restaurang och började dricka för mycket. Alltså komma upp sent på kvällarna och väcka upp oss. Alltså, och du vet alltså, det var bara jobbigt. Och jag ville fly alltså, från allt det där. Och det är i slutändan alltså, mina föräldrar alltså, pallade inte varandra. Eller min mamma alltså, pallade inte honom mer. Då hade de alltså, bestämt sig och skilja sig. Och det var vi som betalade alltså, fakturan. Det var jag och min syrra. Ett år efter det hade min mamma bestämt sig att flytta från landet och typ alltså bygga upp ett schysst liv och försörja oss alltså med pengar och allt det där. Hon jobbar som frisör. Och då flyttade hon därifrån. Och det är för mig alltså den första tanken som jag fick när man alltså, vad fan, alltså båda två hade lämnat oss. När man, vad ska jag göra? Jag tog den i vägen, alltså det här med kriminalitet och droger. Jag började med droger. Och det var ett sätt för mig att dämpa mina känslor och fly från verkligheten. Och samtidigt alltså, hade jag ett ansvar, skulle jag typ ta hand om min syster som var 6-7 år yngre än mig. Och det var skitjobbigt. Jag menar, alltså, jag var själv barn. Hur skulle jag fan alltså ta hand om henne? Och det gick inte så bra. Så ja, i slutändan, alltså, när min pappa fick reda på jag gjorde, så kom han till oss och tog alltså min syrra. Och då tänkte jag, när man alltså, ja, nu känner jag mig fri. Nu får jag göra vad jag vill. Alltså, jag hade inte alltså föräldrar, jag hade ingen alltså som brydde sig. Jag bara, ja, nu alltså gör jag mitt och typ alltså. Jag tänkte att alltså jag straffar dem på det sättet nu och skadar dem. Kanske alltså som jag trodde i min egen alltså lilla värld. Men då alltså, ja, jag hade skadat mig alltså själv alltså för det mesta.
Så din pappa hade du inte så mycket kontakt med, och din mamma flyttade också utomlands, så att du var själv med din syster under den här tiden.
Yes. Vi lyckades typ bo i ett år, kanske lite mer, över ett år, jag och min syster, tills min pappa så fick reda på att jag började droga och hänga alltså med fel människor och allt det där. Så alltså kom han och tog min syster.
Hur kom du in på det här med att börja använda droger? Var det något speciellt tillfälle eller vad var det som hände?
Alltså speciellt och speciellt. Jag kan inte minnas riktigt, men det var för mig som jag sagt tidigare. Jag ville fly från verkligheten och det var jag som sökte droger. Och det var alltså en av mina bästa vänner, alltså som lever inte längre nu. Jag tog alltså min första alltså drog med han. Och jag tyckte att det var skitroligt. Alltså det var, ja, när man, det var hemskt alltså.
Vilken drog var du provade då?
Från början var det tabletter, hash, cannabis. Och sen sista 2 åren gick jag på heroin. Det var slutstation.
Hur vanligt är det med droger i Syrien?
Alltså det är ganska vanligt. Jag hade inte svårt alltså att ta tag i droger och allt det där. Och det fanns överallt. Och sett för min del alltså. Jag har knarkat sen jag var 13 år. 12-13 år. Och då la ner när jag var 28-29. Och jag hade inte alltså svårigheter med att ta tag i droger. Överallt. Jag menar alltså jag flyttade alltså runt i hela världen. Alltså jag hade inte svårigheter att hitta droger. Det finns överallt som alltså man kan hitta. Det är lätt att hitta.
Så du flyttade alltså först till Dubai, till din mamma. Och sen flyttade du vidare till Egypten. Mm. Hur kom du sen därifrån till Europa? Kan du berätta lite mer om det?
Jag bodde hos mamman i Dubai i 6-7 månader. Då hade jag inte träffat henne på nästan 15-16 år. Och det var bara jobbigt. Alltså jag kände inte igen henne när jag flyttade dit. Och det var jobbigt bara. Alltså det var tjafs hela tiden, bråk hela tiden. Och i slutändan så pallade jag inte mer. Jag bara så, jag drar. Hon bara, när man alltså, vart ska du åka någonstans? Då hade kriget alltså precis börjat i Syrien. Och då förlorade vi alltså ganska så många familjemedlemmar. Och alla mina vänner alltså gick bort. Och det var helt förstört där inne. Hon bara, man alltså, du får inte återvända till Syrien. Jag bara, man alltså, jag pallar inte bo här. Alltså, det är skitsvårt, det är skitjobbigt. Alltså, du förstår inte alltså mig. Hon bara, man alltså, tänk alltså, säg vilket land alltså du vill flytta till, så hjälper jag till. Jag bara, alltså, jag har några vänner som bor i Egypten. Jag går dit och klarar mig. Om du bokar bara biljetter till mig, så åker jag dit och klarar mig. Ja, och då åkte jag dit. Jag hade en vän, jag vet inte om jag kallar honom alltså för en vän, alltså en polare. Vi hade knarkat tillsammans och ganska mycket. Suttit inne, suttit tillsammans. Ja, jag flyttade dit och trodde att han var en riktig vän helt enkelt. Då jobbade han där som elektriker. Jag jobbade med honom. Och då träffade vi en snubbe, tror jag. Och då berättade för oss att han hjälpte folk att ta sig via havet alltså, till Italien. Och det lät intressant för mig. Alltså, första tanken som jag fick när vi hade det snacket alltså, med den här snubben. Alltså nu får jag den här chansen alltså, att bygga upp ett nytt liv, alltså börja på nytt helt enkelt. Då typ alltså samlade jag lite pengar och det, alltså det var dyrt att åka.
Ja. Vad betalade du för att åka över Medelhavet?
Typ 15 000 euro. Ja, det är helt galet. Men jag var villig att göra allt för att ta mig hit till Europa. Som jag sagt, alltså det var enda hoppet alltså som jag hade då. Vi åkte därifrån och det tog typ alltså 15 dagar att ta sig från Egypten till Italien. Alltså det är hemskt alltså. Jag kommer aldrig kunna alltså göra om den här resan. Och jag får fortfarande typ alltså ångest om då jag åker båt och sånt. Båten var 17 meter och vi var alltså i båten var vi typ 130 pers utan barn. Och sen när vi närmade oss Italien då flyttade vi till en annan båt som var lite mindre. Ja. Och då var vi framme i Italien alltså efter en lång hemsk resa. Och det är som är sjukt alltså är när jag var framme i Italien alltså efter en sån hemsk resa, det är enda tanken som jag tänkte på alltså var droger. Jag gick runt alltså där i staden alltså. I Rom var det alltså, och typ letade efter droger. Det var det som jag menade alltså, det är lätt att hitta. Ja, i slutändan så hittade jag och jag var skitglad och sen alltså det slog mig alltså ganska hårt. Jag bara så ja, jag flyr och jag byter länder och för att typ alltså mina problem skulle försvinna och problemet alltså var jag själv eller var hos mig. Och det var skitsvårt att typ alltså kunna inse den där delen och acceptera den helt enkelt. Ja, därifrån tog jag mig alltså med den här snubben alltså, som var i Egypten. Vi åkte tillsammans alltså hela resan, hela vägen hit. Vi tog oss därifrån från Italien till Holland. Bodde där i 15 dagar i Holland. Flyttade därifrån till Frankrike. Från Frankrike till Tyskland. Från Tyskland till Danmark. Från Danmark hit i Malmö. Och då berättade jag för dem. Ah, nej, men alltså, jag är här. Jag är trött på mig själv. Och jag är trött alltså, på det livet. De tog emot mig. Det var lite jobbigt. Jag fick vänta på uppehållet tillstånd i ett år. Och då bodde jag på en liten stad som hette alltså, Åsida. Flyttade dit. Fick en lägenhet där. Men alltså, jag fick inte alltså, göra någonting. Jag menar alltså hade jag fått typ när man alltså går i skolan alltså lära mig språket från början och göra lite saker som var bra för mig, men jag fick inte göra någonting alltså det var ångest bara att sitta hemma och vänta alltså på svar i ett helt år och i slutändan alltså då hade inte använt droger i 3-4 månader och jag var helt förstörd alltså. Och i slutändan fick jag använda droger igen för att stänga av mig. Alltså.
Vi ska återkomma lite mer till den här tiden i Sverige. Men först, när du kom till Sverige och sökte asyl, hade du sökt asyl i något annat land i Europa innan det?
Nej. Nej. Jag var bara nyfiken alltså, att besöka de här länderna. Men som jag sagt alltså, från början, då hade jag bestämt mig att ta mig alltså, hela vägen hit.
När du kom till Italien, behövde du söka asyl där eller hur kom du in i Italien?
Det var lite tjafsigt. Alltså, du vet, alltså, när vi var framme i Italien, alltså, då polisen alltså, kom dit och ville veta vad gjorde vi där. Och, alltså, då var det skitsvårt att kunna berätta för dem. Eftersom alltså, jag kunde inte så bra engelska. Och ja, det var lite bråk. Alltså, de visste inte vad skulle vi göra och alltså, vi kunde inte förklara för dem alltså, på ett bra sätt. Alltså, vad tänkte vi? Och det var komplicerat. I slutändan så alltså, fick jag i alla fall alltså, sitta inne alltså, typ i 5 dagar kanske. Och sen åkte jag till rättegången och därifrån alltså, hade typ alltså, några dagar på mig att lämna landet. Och jag visste inte varför alltså. och kan fortfarande undra varför så gjorde de sådär alltså, som de gjorde, men alltså, det blev som det blev.
Så du tog dig alltså in i Italien illegalt och det vart rättegång och du skulle lämna Italien. Vart skulle du åka då? Skulle du lämna Europa Italien då?
Alltså det spelar ingen roll. Nej, inte Europa, utan alltså, ja, jag var inte välkommen alltså, på deras land och jag vet inte varför. Alltså, det var det som jag är fortfarande nyfiken på. Och jag har varit där i förra året alltså, var jag där på semester och det var... Jag hade en fin semester så jag njöt faktiskt av det, men ja.
Vi ska gå tillbaka till den här första tiden i Sverige. Då kom du alltså till den här lilla byn Åsida som ligger utanför Växjö. Och då sa du att du kom i kontakt med droger igen ganska snabbt.
Jag hade aldrig svårigheter att hitta droger. Eller, alltså, droger hittade mig, inte jag som hittade dem. Men ja, jag hittade droger ganska snabbt. Alltså, började använda droger med tiden typ. Alltså, tänkte jag, nej, men alltså, det är ändå som jag visste och som jag hade gjort alltså, i hela mitt liv, att typ, alltså, använda droger och sälja droger.
Och då, vart bodde du någonstans i Åsida?
Alltså, hos Migrationsverket. Och sen när jag fick behålla tillståndet alltså, då hade jag träffat, innan dess så hade jag träffat några vänner som jag lärde känna alltså via typ den i världen då. De köpte hash från mig och hjälpte dem då och då alltså med att fixa droger. Och sen alltså, ja, i slutändan så blev vi vänner. Och när jag fick uppehåll i tillståndet alltså, då kom Migrationsverket till mig och berättade för mig att jag måste flytta därifrån. Och då var jag chockad. Jag har knappt alltså bott här i ett år. Nej, men alltså, hur tänker ni nu? Kan ni hjälpa mig att söka boende eller hitta boende? Alltså. Och du vet alltså de här grejerna. De bara nej, alltså, du var här eller du har bott här i tillfället bara. Sen alltså, nu har du fått alltså, uppehåll i tillstånd alltså, så får du klara dig själv. Jag bara, aha, så fungerar det här. De bara, aha, tyvärr. Då fick jag typ bo hos alltså, de här vännerna alltså, som jag pratade om. Och vi bodde tillsammans i... Jag bodde hos dem i 5-6 månader. Alltså då kändes det att de utnyttjade mig. Men alltså, jag hade knark, jag hade pengar. Alltså, ja, jag försörjde honom, dem. Och det, ja, i slutändan alltså, ville jag inte typ alltså, vara kvar där. Och jag flyttade därifrån. Flyttade alltså, hit till Stockholm. Trivdes inte alltså, i början. Hade det skitsvårt att hitta boende. Det var bara svårt alltså. Jag bodde på ett hotell och sen alltså, jag bara så alltså, jag åkte tillbaks. Då hade alltså, innan jag gjorde det, då hade jag kontaktat en vän alltså, som bodde i Växjö. Då fixade han alltså en etta till mig och jag flyttade dit. Och då hade jag tänkt, nej men alltså, nu ska jag ta det på allvar alltså, nu åker jag ner och försöker typ alltså, fokusera på att börja plugga och typ alltså sköta mig. Men jag hade aldrig den tanken att lägga ner med droger. Mitt liv skulle funka, typ att använda droger. Alltså, ja, jag trodde att jag skulle typ lyckas med att använda droger och plugga. Och du vet alltså de här grejerna, men alltså det gick inte. Jag flyttade dit och träffade ett gäng. Alltså. Sen började jag åka ner till Danmark alltså, och hämta droger därifrån och sen tillbaka till Sverige. Sälja drogerna och alltså, så levde jag.
Vilken typ av droger var det då?
Det var hash. Hash, kokain, tabletter. Det var blandat.
Och om vi går tillbaka lite grann till tiden, den här första tiden i Sverige när du bodde på Migrationsverkets boende i Åsida. Då både använde du alltså och även sålde droger när du bodde på Migrationsverkets boende?
Alltså jag använde bara när jag bodde på Migrationsverket. Alltså då använde jag, eller jo jag sålde lite alltså, då och då, men alltså, det var inte för mycket som det blev alltså, ja, efteråt.
Blev det inga problem när du bodde på Migrationsverkets boende när du använde droger?
Ingen visste om det jag gjorde. Du vet alltså, det är också erfarenhet alltså, att man vet hur man gör, hur man jobbar och allt det där. Alltså, att ingen får veta alltså, vad man gör. Och du vet, alltså, det är erfarenhet.
Var det fler på Migrationsverkets boende som använde droger?
Det var några. Det var några. Och jag kan typ alltså, jag vet inte, jag har haft alltså sådana diskussioner med många. Varför så alltså blev det som det är idag, alltså det här alltså med dagens alltså samhället. Att det är många som använder droger. Jag känner folk som hade aldrig använt droger tidigare, flyttade hit till Sverige och började använda droger här. Och det är sorgligt för min del alltså. Av mina erfarenheter, alltså, jag fick inte den hjälpen jag behövde. Jag tänker så här, när man, alltså, det är kanske alltså lite taskigt att säga det, men alltså, tyvärr, alltså, kan ni inte hjälpa folk alltså, så släpper jag inte in dem. Förstår du? Jag menar, det blir för alltså, komplicerat och det är alltså, det blir för farligt alltså, för landet, alltså, för folket och för allt det där. Alltså, jag hade inte det tanket tidigare, men alltså, jag började tänka, när man alltså, hjälp dem alltså. Jag menar alltså, jag har den snubben som jag pratar om som alltså, jag flyttade till Egypten och sen alltså, vi åkte bort tillsammans alltså, till Italien. Alltså, han lever fortfarande i den misären. Han är här i Stockholm. Han är hemlös. Alltså. Jag såg honom på gatan alltså, och det är sorgligt att se. Han kände inte igen mig. Alltså, han var helt förstörd. Han kunde knappt gå och helt förstörd, alltså påverkad. Varannan dag åker han till sjukhuset. När man alltså hjälper honom, han, är, alltså, han lever i den misären. Och det är sorgligt att se.
Du började alltså sälja droger ganska snart när du kom till Sverige. Begick du andra brott också?
Nej, det gjorde jag inte. Min grej var att sälja droger och det var det gick alltså emot alltså mina principer att göra andra saker.
Blev du gripen någon gång?
Här menar du? Ja. Och även i Syrien. Alltså jag satt i hälften av mitt liv alltså inne. Och här, alltså,
i Syrien?
I Syrien och här. Alltså. Min första våldtäktsvecka när jag var, eller fängelsestraff fick jag när jag var 18 år. Och det var narkotikabrott.
Och det var i Syrien då?
Mm.
Hur länge satt du i fängelse i Syrien?
I ett år, 2 månader typ.
Och när du blev gripen i Sverige, det var alltså då för narkotikabrott förstår jag.
Ja.
Vad för straff fick du då?
Jag fick 1 år och 4 månader. Och det var min räddning. Alltså jag är så tacksam att jag fick det. Som jag sagt alltså, tidigare i hela mitt alltså, missbruk. Då använde jag hash, kokain då och då. Jag tog tabletter och sånt. Men alltså, jag kunde alltså, balansera det på något sätt. Alltså, jag kunde ha kontroll. Alltså, jag skulle ljuga om jag säger alltså, alltid. Men jag kunde ha koll på läget. De sista 2 åren gick jag på heroin. Alltså, då tappade jag kontrollen alltså totalt.
När du blev gripen, hade du permanent uppehållstillstånd då?
Mm, det hade jag. Mm.
Yrkade åklagaren på utvisning när du bara hade permanent uppehållstillstånd?
Nej. Och det är alltså, jag berättade för dem att jag behövde hjälp. Och det var faktiskt sånt. Alltså, jag behövde hjälp, alltså, men jag visste inte. Nej, men alltså, vilka skulle jag be om hjälp? Alltså, jag var redo alltså, att göra alltså, allt som krävdes då. Men alltså, jag visste inte vilka som skulle jag be om hjälp.
Vad tror du att lyssnarna tänker om att du kom till Sverige och började sälja narkotika och använda narkotika?
Det är en intressant fråga. Nej, alltså, som jag sagt alltså, tidigare, det var min chans. Och det var mitt hopp att flytta hit och bygga upp alltså ett nytt liv och börja på nytt och allt det där. Och sen alltså när jag var framme här, då var jag chockad. Alltså jag fick inte den hjälpen alltså som jag behövde. Jag hade redan alltså trauma i bagagen. Alltså mina föräldrar alltså övergav mig och det var mitt sätt att hantera livet. Alltså att fly från verkligheten. Hade jag alltså haft samtal, hade jag kunnat alltså prata om allt det där som jag gick igenom, så hade jag kanske alltså fått den hjälpen jag behövde, så hade jag inte hamnat där jag hamnade. Men alltså, idag ser jag det alltså på ett helt annat sätt. Hade jag inte gått igenom det, hade jag inte nått alltså min botten, så hade jag typ aldrig lärt mig.
I avsnitt nummer 3 av Trygghetspodden berättade Angelica Junhager, som blev utsatt för ett våldtäktsförsök av en man från just Syrien, att hon tyckte att han hade förverkat sin rätt att vara i Sverige och borde ha blivit utvisad. Vad tänker du om det?
Alltså, jag håller helt och hållet med. Sådana brott, alltså, ska man få utvisad. Så tycker jag. Ja. Det är inte okej, alltså, mot mänskligheten. Det är hemskt, alltså. Jag blir faktiskt så förbannad när jag har alltså sådana saker.
Men vad tänker du själv om de brott du begick? För att sälja narkotika är också brott.
Ja.
Hur ser du att, borde du ha blivit utvisad om du tycker att den här mannen borde ha blivit utvisad?
Jag vet inte riktigt alltså hur ska jag svara på den frågan. Men det som jag sagt tidigare, alltså det är mest alltså som jag skadade. Visst att jag skadade samhället på ett eller annat sätt, men alltså det är mest som jag skadade. Alltså jag skadade mig själv. Och det är det alltså som jag menar. När man, ja, jag fick alltså ett fängelsestraff. Alltså jag gjorde det jag skulle alltså på anstalten. Sen hade jag frivården efteråt. Alltså. Och då såg de alltså alla kriminalvården, frivården, alltså socialmyndigheten. Alltså de såg en helt annan bild på mig. Alltså jag var inte den personen utan alltså, som jag var tidigare. Utan alltså drogerna som styrde mig. Jag var maktlös helt enkelt. Ja, men alltså om man gör våldtar någon av med fullt medvetet, alltså då får man alltså utvisas. Alltså så tänker jag. Jag vet inte om du fattar alltså vad jag menar, men ja, så tänker jag.
Jo, jag förstår. Vad hände efter att du hade fått det här fängelsestraffet och sen hade blivit frigiven?
Vad hände därefter? Jag blev erbjuden hjälp. Alltså jag hade redan berättat, alltså redan när jag satt inne berättat för dem att men, jag pallar inte alltså med det livet jag hade. Och jag minns alltså en gång när jag satt på häktet, då kom de och frågade mig om jag ville ha typ alltså medicin, när man alltså Subutex eller metadon, eller du vet alltså de här grejerna som typ alltså man får det alltså lagligt. Då visste jag redan alltså vad var det för någonting, och det var knark, alltså man får det alltså av staten. Och då tackade jag nej, alltså eftersom jag hade bestämt mig när man alltså det här livet alltså den skiten alltså vill jag inte vara med längre. Och träffade en organisation alltså på anstalten när jag satt inne, och de erbjöd mig hjälp. Kriminellas revansch i samhället, och det var kris. Jag var villig typ alltså att vara med dem, och det var lättare att de, alla som kom dit och besökte mig alltså hade den bakgrunden alltså som jag själv hade, och det var ganska alltså lättare och enklare för mig att kunna förklara för dem alltså, berätta för dem alltså utan att skämmas alltså om allt jag gjorde. Och sen när jag blev alltså frigiven, då kom de till anstalten och plockade upp mig därifrån. Och då vet jag, så alltså, det är det som är viktigast. Alltså, de här alltså, första 24 timmarna. Man har ingenstans att ta vägen eller på. Alltså, det är klart att man återvänder alltså, till det trygga som man hade haft alltså, tidigare. Och det var ganska så schysst alltså, av dem. Jag blev faktiskt alltså, riktigt glad av det. Då åkte vi tillsammans. Alltså, här till söder, alltså till Magnus Ladolåsgatan, alltså då firade de mig, alltså vi hade ett alltså, käkat tårta och allt det där. Och därefter, alltså, jag hade kontaktat alltså, socialen 3 månader innan jag gick ut, och då berättade jag för dem, annars men alltså jag är villig att göra allt. Det enda jag behöver när jag blir så alltså, frigiven alltså, är boende. Sen resten alltså, kommer att lösa sig. Och jag fick den hjälp jag behövde. Jag fick bo på ett alltså stödboende, bodde där i 2 månader. Under den tiden alltså, gjorde jag 12-stegsbehandling på en öppen vård. Och hängde på eftermiddagar, så hängde jag på kris. Och jag behövde det i början. Jag menar, alltså, jag behövde alltså de här rutinerna i början för att så småningom komma in alltså till samhället, komma in alltså. Vänja mig alltså med de här rutinerna. Sen resten alltså kom då och ja, började jag planera för min framtid. När man alltså, vad vill jag göra med mitt liv egentligen? Det var massa saker som jag var villig att göra. Först så började jag med plugget. Jag hade redan bestämt mig att jobba som frisör och utbilda mig som frisör. Men alltså det krävdes alltså betyg för att kunna söka den i utbildningen. Och det tog sin tid. Det tog 2,5 år. Och under den tiden så blev jag anställd på kris och jobbade så på eftermiddagarna. Och sen, ja, sen sökte jag den här utbildningen som jag pratade om, alltså som en frisör. Och idag går jag den här utbildningen och den tar slut om 5 månader. Och jag är så taggad på livet.
Du fick alltså hjälp av kris när du kom ut från fängelset. Har du fortsatt att ha kontakt med kris på något vis?
Ja, det har jag. Jag har fortfarande kontakt med dem nu. Alltså när jag jobbade under den tiden, alltså jag jobbade alltså hos dem och det var fint alltså som för min del, och det var viktigt för min del att hjälpa andra, alltså stötta andra alltså som går igenom alltså den vägen jag gick igenom, att gå ut och föreläsa alltså för ungdomar, myndigheterna, att ana man okej, det är inte omöjligt. Visst att alltså, vi alla gör misstag, men alltså, man lär sig av sina misstag. Och det var det som jag försökte så sprida vidare.
Var det här tillsammans med kris som du var ute och föreläste?
Ja, det var tillsammans med kris.
Har du varit drogfri ända sedan du varit frigiven från fängelset?
Yes.
Hur känns det?
Underbart. Det är 4 år som har gått nu och jag har aldrig haft alltså, den glädjen alltså, som finns inom mig. Och det är underbart.
Nu ska vi prata lite om den rapport Invandring och brottslighet, ett 30-årsperspektiv, som första delen av den här serien i Trygghetsponden handlade om. Den visar att människor med utländsk härkomst begår fler brott än de med svensk härkomst. Och de från till exempel Västra Asien, där Syrien ingår, begår i högre utsträckning brott än människor från andra delar av världen, till exempel Östra Asien. Vad tror du att det här beror på?
Det beror alltså på den trauman som de har gått igenom. Och det är det som jag menade när jag tog upp det tidigare. Vi människor, vi behöver alltså bearbeta alltså allt trauma som vi har gått igenom. Alltså får man inte det, då agerar man ut alltså i ilska. Och egentligen, alltså, det är inte ilska, utan alltså, det är en rädsla. Att när man alltså inte kunnat passa in, alltså det är ett litet exempel. Man ska få alltså hjälp. Vi ska hjälpas åt alltså för att bygga upp alltså ett bra samhälle.
Menar du att alla människor från den här delen av världen, för det är en ganska stor del Västra Asien, det är ju många länder, stor del av Mellanöstern, att de har gått igenom trauman som kommer till Sverige jämfört med de från Östra Asien, till exempel då Kina och Vietnam och så?
Alltså då typ, jag vet inte hur de lever, utan alltså jag pratar om Mellanöstern. Du vet alltså, det är nästan alltså i hela Mellanöstern är det krig nu. Och det är klart att det skapar alltså trauma.
När du hade varit i Sverige ett tag och hade bott då både nere i Växjötrakten och här i Stockholm, kände du dig som en del av det svenska samhället?
Inte riktigt, för jag visste inte hur skulle jag komma in i samhället. Och det var som jag behövde kanske också ta reda på alltså vad det som gäller här alltså på det här landet. Och det var, jag gjorde inte det från början, och det var det som fick mig att känna mig, men alltså, utanför.
Ville du bli en del av det svenska samhället?
Jag ville, och samtidigt var jag skiträdd.
Vad var du rädd för?
Att inte kunna trivas. passa in. Och du vet, sådana här grejerna. Och det hade jag haft alltså, sen jag var barn.
När du bodde där, vilken syn på samhället och övriga medborgare hade du i övrigt? Är det till exempel viktigt att betala skatt så att alla medborgare kan få hjälp och stöd? Eller är det viktigare i Syrien att hjälpa sin familj och sina släktingar än hela samhället?
Det är viktigare, alltså tyvärr. Men det är viktigare att hjälpa familjen och släktingar. Så är det bara.
För det här skiljer sig ganska mycket från Sverige, där de flesta tycker det är viktigt att man betalar skatt, förutsatt då att man får en bra samhällsservice, som till exempel fri sjukvård, skolgång och så vidare för skattepengarna. Tror du att de som kommer från till exempel Syrien, som du gör, att när de då är i Sverige behåller sin syn som de hade i Syrien, det här med att det är viktigare med familj och släktingar, eller att de anpassar sig till det svenska samhällets sätt att tänka kring det här?
Alltså min syn om det, man ska typ alltså anpassa sig alltså till det landet som alltså man bor i, vilket jag har själv alltså gjort. Jag menar alltså betalat skatt. Alltså gjorde de här alltså grejerna alltså som man behöver göra som medborgare. Sen alltså hur andra syn alltså på det. Alltså så har jag inte riktigt koll på, om jag ska vara riktigt ärlig. Utan jag vet alltså själv alltså hur jag har gjort själv, alltså hur jag fungerar. Och det är som jag sagt, alltså, det är ganska viktigt för mig. Annars kommer jag aldrig alltså, känna mig alltså, en del av om jag bor här och då har då mina gamla åsikter om saker och ting. Utan man ska vara flexibel och anpassa sig också.
I den här rapporten så visar det sig att de som är födda i Sverige men har två utlandsfödda föräldrar, som brukar kallas andra generationens invandrare, begår fler brott än de som själva invandrat till Sverige. Vad tror du att det här beror på?
Jag tror att deras föräldrar vill uppfostra dem på det sättet de blev alltså uppfostrade. Och det blir fel. Jag menar alltså, de är ju födda här. Och de, alltså, det som gäller är det de lever här. Det blir fel att hitta alltså andra regler att uppfostra sina barn på. Jag vet inte, det blir fel bara. Och det är klart att man flyr, typ, alltså, man drivs inte hemma som ett barn. Alltså, man får inte det. Alltså, man blir inte sedd hemma. Man får inte den bekräftelsen alltså, som ett barn behöver. Man känner alltid sig alltså, otrygg som ett barn. Det är klart att man går ut och typ, alltså, söker det på av andra saker. Och det kanske får man av den banan, alltså kriminalitet eller missbruk och sånt. Och i slutändan skiter man i deras föräldrar, alltså i de tänker och sen alltså man blir uppfostrad på gatan helt enkelt. Och det är sorgligt.
Hur ska man komma till rätta med den här problematiken, tror du?
Det blir svårt eftersom alltså föräldrarna är helt övertygade att det är bara det som gäller. Alltså mina föräldrar har typ alltså gjort så här mot mig, så måste jag då göra likadant alltså mot mina barn. Men alltså, det här kanske var det för 10 år sedan. Världen är inte likadan idag. Och det är det som blir svårt, att de har det. Föräldrarna menar jag nu, att de har det lite svårt att förändra alltså deras tankande av deras åsikter, utan det är det som är sorgligt alltså, i dagens samhälle, att alla tror och är helt övertygade att de har rätt och deras åsikter som är rätta. Men alltså,
du menar att man hamnar i mitt emellan om man är född i Sverige med två utländska föräldrar, att man både har föräldrarnas syn på hur man lever baserat på hur de levde i sitt hemland och det nya sättet i Sverige där man växer upp. Men det här med brottsligheten, det visar alltså att de som är födda här begår brott i högre utsträckning än sina föräldrar som alltså är födda utomlands. Är det lättare än att man är född här och hamnar mitt emellan sina föräldrars syn och det svenska samhällets syn?
Båda två är lika svåra, tycker jag själv. Är man inte villig att göra det alltså, som krävs? Jag menar alltså, jag hade skitmånga alltså, som alltså, brydde sig om mig och ville ha mig väl även där nere i Syrien, och då ville hjälpa mig, alltså var villiga att hjälpa mig, men jag var inte där. Och det är det som jag menar, att man ska själv bestämma sig för att lyckas med det. Och det är det som jag menar, att båda två är lika svåra.
Avslutningsvis, du berättar att du nu har varit fri från droger under flera år och du studerar. Hur ser du på din egen framtid? Vad vill du göra i livet?
Oj, jag vill göra massor. Men alltså, jag tar en sak i taget. Det är det jag fokuserar alltså på. Plugget, eller framförallt alltså att må bra. Göra de sakerna som får mig må bra. Plugget, min träning. Och sen alltså, vi får se alltså hur det blir alltså när alltså den här utbildningen. Sen har jag alltså massa planer alltså för framtiden. Och det blir intressant att komma dit.
Får man fråga vad det är för planer du har då?
Det är alltså för det första att starta eget företag. Alltså jag har lite skulder. Bli av mina skulder. Ha ett större boende kanske. Besöka familjen eller kunna hämta alltså familjen hit och jobba med mig. Alltså. Och det jag ser fram emot det. Och det, jag har även massa saker och det är typ att hjälpa folk som går igenom alltså olika, alltså det jag gick igenom, det betyder ganska mycket för mig.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.